er varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 343 av Ångestpodden.
Tillbaka i studion.
Men tillbaka med varandra är vi ju framförallt.
Ja,
alltså Sofie, vi hade 2 veckor där vi inte sågs.
Ja. Det var till och med faktiskt 15 dagar om jag ska vara.
Oh my God, det har aldrig hänt.
Nej. Nej, det har du inte.
Alltså jag var så pirrig innan vi skulle ses. Alltså det var så nu ska jag träffa en kärlek. Alltså, ja, du är ju en kärlek.
Nej, men
alltså,
så här, hur beter man sig?
Det är också så att vi har förbandat en del avsnitt, så vi har inte pratat om liksom vad som har hänt i våra liv, vad som händer i världen, och vi kanske ändå ska börja där.
Ja, vi tänker väl bara att vi först och främst bara vill uppmärksamma det som händer i Afghanistan just nu.
Talibanerna har intagit Kabul, det är liksom råder, alltså kaos, det är ju en enorm krissituation och alla behöver, alla civila, framförallt kvinnor och barn, behöver liksom vår hjälp.
Ja, 80% av de som har flytt just nu är kvinnor och barn.
Så för jag får, alltså jag vet inte vad jag, alltså de här klippen, många har säkert sett dem, av civila som försöker liksom klamra sig fast vid flygplan. För man dör hellre på det sättet än att leva under talibanernas styre.
Ja, men så här, man förstår att det här innebär en extrem fara nu att hänga från en vinge här. Men det är mer värt det försöket än att vara kvar här, för då kommer jag att dö typ.
Precis. Men UNHCR, Sverige för UNHCR, de är kvar i Afghanistan och hjälper till på plats. Och jag tycker verkligen att man ska stötta på det sättet man kan, skänka, alltså alla pengar räknas ju såklart. Alltså jag läste att så här, UNHCR skriver på sin Instagram att det här är en av nutidens största kriser för människor på flykt.
Ja, men det är så inhumant, alltså man kan ju såklart inte sätta sig in i den situationen överhuvudtaget, men man kan i alla fall försöka utbilda sig och bara hjälpa till i den mån man känner att man kan.
Och som sagt, gå in på Sverige_for_UNHCR på Instagram, så finns dels information om vad som händer men också hur man kan hjälpa till och skänka pengar.
Ja, men hur mår du annars då?
Åh gud, Sofie, vilken sommar det har varit.
Ja.
Alltså för mig känslomässigt har det varit kaos.
Ja.
Och jag förstår inte hur det kan bli så här varje sommar. Jag är just nu i ett läge av att jag klandrar mig själv väldigt mycket för att jag känner mig som en jobbig person som så här kräver min rätt, kräver att bli respekterad, kräver att bli lyssnad på. Fan, fundamentala jävla mänskliga rättigheter som jag helt plötsligt borde fråntas för att det finns män som tycker att jag inte borde liksom... Män tycker att så här, du är en hysterisk kvinna. Och nej men alltså, du och jag har ju börjat hata det.
Ja.
Alltså jag är så här, jag har ingenting, jag har no mercy med det här. Och det är liksom, ja men det har hänt saker. Alltså det är så här, vi har förutmjukats offentligt. En person som har så här, tagit vår bok och kastat den i soptunnan.
Ja.
Vad?
Nej, men jag känner mest bara att jag har nog aldrig varit så sugen på att komma tillbaka till Stockholm, på att börja jobba igen, på att få lite höst, även om det inte är höst riktigt ännu, så bara liksom, ja, jag har haft en bra sommar, alltså det är inte så att jag liksom
hatat
den här sommaren och bara vill lägga den bakom mig, absolut inte, men jag har nog heller aldrig längtat så mycket ifrån en sommar ändå.
Nej.
Trots allt.
Alltså jag är också, och detta är så cheesy, men jag är jättekär i min kille.
Åh, vad fint.
Nej, men du vet, vi är verkligen så, vi är inne i så, fan vad jag var kär i honom den här sommaren. På ett sinnessjukt sätt.
Ja,
men hur mår du, alltså hur mår du också i den här konflikten? Eller konflikt, jag vet inte vad jag ska kalla det. Alltså jag orkar inte kalla det någonting. Men jag är så här, det här är mitt forum. Jag mår piss. Jag känner mig, alltså jag skulle kunna dra så mycket paralleller till patriarkat, till kvinnohat, till hur strukturer fungerar. Jag orkar inte just nu, men ni kommer att lyssna mycket på det i höst.
Ja, jag kan väl bara säga att jag är i det läget där jag bara säger jag orkar inte lägga en minut på det just nu.
Men alltså, hur gör man det? Hur orkar man inte det? Jag har pratat hela sommaren med mamma och pappa om att jag kanske ska göra en ADHD-utredning, för att jag undrar hur man inte orkar det. Alltså min hjärna är aldrig tyst om det här. Min hjärna kräver svar. Jag vet inte hur man går vidare annars.
Det är nog mer att jag har gett upp, tror jag. Alltså jag har gett upp
att och alltså jag säger inte det så här hur som i något negativt.
Nej, det,
alltså
jag det tar jag inte. Bara, jag, alltså. Nej, och jag förklarar bara att jag tror att jag kan känna så för att jag har tappat hoppet om att jag ska få någon slags upprättelse. Jag har ju upptäckt att man kan se på situationer och relationer och sjuka beteenden på väldigt olika sätt och hantera dem på olika sätt. Och det kan jag typ acceptera. Sen kan jag såklart inte acceptera vad jag har behövt vara med om. Och det tycker jag är förjävligt. Och då tycker jag också det är ännu mer förjävligt att folk inte står upp för mig. Och då känner jag en besvikelse. Ja, och så tappar jag hoppet. Ja, men det är typ så.
Alltså får jag berätta om en situation som är så här, som spelas upp för mig varenda dag. I somras så är det en gammal vän som... jag har sett den här personen som en vän. Som tittar mig i ögonen och säger jag respekterar inte dig och Sofie. Och när det här sägs så sitter det personer som jag har sett som mina vänner och hör det här och ingen säger ifrån. Och jag, alltså det spelas upp för mig varje dag. Alltså jag kan knappt prata om det nu för att jag blir så ledsen.
Ja, jag fattar det och det är för jävligt. Alltså det är så, det är bland det lägsta jag har varit med om. Nu var inte jag där, men alltså det lägsta jag har hört.
Det har hänt kul saker. Vi har varit, alltså vi har fått en sån fin uppsats om oss. Nej, men det är som ett, alltså
nej, men vi har fått den finaste presenten som man kan få av en annan människa.
Anna.
Ja.
Från Lunds universitet.
Ja.
Som hörde av sig till oss för, men förra hösten. Och sa att hon skulle göra sin masteruppsats om ångestpodden. Hallå, det är det största.
Hon ville liksom undersöka vad man kan få för band med någon som har en podd och vad poddfenomenet i sig kan bidra med, och det ville hon undersöka genom att göra det med Ångestpodden och hon, våra lyssnare.
Hon har djupintervjuat några av er och vi vet ju inte vilka ni är eftersom det är så här anonymiserat och såklart i en sån här uppsats. Men ni som hör det här, alltså jag är er evigt tacksamma. Och de sakerna ni säger, alltså för mig blev det så här, jag är inte Ångestpodden utan den lever på något annat sätt.
Ja, men,
och det känns som en ära att jag bara får göra den. Typ.
Ja, men och det som blev så sjukt med detta, alltså ja, det säger vi ju alltid, men vi är ju alltid och kommer alltid vara så extremt tacksamma för alla som skriver till oss och berättar om vad Ångestpodden har betytt, och, eller ni som säger den om ni träffar oss eller liksom skickar DM eller mail eller vad som helst. Men det som blev så sjukt med detta var att folk sa så fina saker trots att de vet att vi aldrig kommer kunna tacka dem personligen, för de visste ju att de skulle vara anonyma.
Ja.
Och då blev det typ en ny nivå av tacksamhet. Och det var så fint också när Anna då, som har gjort den här uppsatsen, liksom frågade så här, men vad tror ni är liksom grundbudskapen med Ångestpodden? Och det var varenda ord vi har sagt sedan avsnitt ett. Alltså det var så, nej men det var så jävla häftigt. Om man vill läsa den så finns den ju att läsa. För det är ju liksom en uppsats som precis, vilken uppsats som helst. Den heter
eller en avhandling typ. Alltså.
Ja, den heter Intimate Listening, Exploring Audience Podcast Experience Through the Case of Ångestpodden.
Ja.
Om man vill läsa den.
Och det vill man, tror jag.
Ja.
Vi är denna veckan sponsrade av Hemmakväll.
Ja, men våra otroliga vänner som vi har haft med oss i Ångestpodden nu rekordlänge.
Ja, du... Det tycker jag att Hemmakväll ska bära med den stolthet.
Ja.
Att de är så här, vi vill göra Ångestpodden möjlig. Vi vill att folk ska njuta.
Mm.
Precis som vi.
Ja.
Vad tänker du på när jag säger höst plus Hemmakväll?
Då tänker jag på, alltså typ när vi precis började ha vårt samarbete med Hemmakväll, så pratade vi ju, vi två tillsammans och också med Hemmakväll, om så här, vad ska vi lyfta?
Ja.
Och hur vi bara kände då att så här, Hemmakvällen känns lite hotad.
Precis.
För att man hela tiden ska göra saker, man ska hela tiden ha någonting på gång. Att det är lite fult att bara vilja sitta hemma och inte göra ett skit.
Exakt.
Och då ville vi slå ett slag för Hemmakvällen, och det är typ det jag tänker på när jag hör hösten och Hemmakväll. Jag ska ha så mycket Hemmakvällar.
Ja. Nej, men jag också. Och också med Hemmakvälls sortiment.
Ja.
Alltså förlåt, men jag är ju en liksom motståndare av förbud och att man inte liksom ska äta sötsaker. Det tror jag tror det är jättefarligt att förbjuda sig själv eller andra från att göra det. Och jag tror det är så viktigt, för det gör så gott för själen och det är så gott. Mm. Men detta känner ju du och jag till, men jag vet inte om alla känner till det, att på hemmakväll så händer det ju hela tiden något nytt.
Oh ja, varje gång man går in där.
Ja, men alltså, är det inte något, liksom, något nytt som dyker upp i lösvikten, så är det någon chipspåse eller någon dryck.
Ja.
Det är ju så här att hemmakväll har ju en grej som heter först på hemmakväll. Vilket innebär att en produkt kommer absolut allra först till hemmakväll. Och då är hemmakväll de enda som säljer den här produkten. Ibland så är liksom hemmakväll ensamma om produkten i några dagar. Men alltså, i vissa fall är det i flera veckor.
Ja, alltså man skulle kunna göra en grej av att köpa något nytt varje gång man kommer dit.
Ja, och jag har precis testat en ny grej som jag bara vill liksom slå ett litet slag för.
Ja, för du är ändå ansiktet utåt för att älska nyheter. Exakt. Du köper allt som det står new på.
Men tror du det är därför vi också jobbar så länge med hemmakväll? För att jag älskar nyheter så mycket.
Och för att jag älskar den slappa hemmakvällen så mycket. Ja, ja, kanske.
Plopp apelsin.
Ah.
Låter det spännande?
Mm.
Du?
Det låter fräscht.
Den överraskade mig.
Okej. Nej, men det är lite så, ploppen har ju varit med en för alltid ju. Så när det kommer då en ny smak på en klassisk smak. Det blir lite så spännande.
Ja, men det var något som hände när jag var där, för jag trodde nog inte den skulle vara god.
Nej, okej.
Du vet, när man kan ha den så här, det här kan inte vara så bra.
Men nu köpte du den för att det var nyheten då.
Exakt. Mm. Och vad var det? Jo, det var 10 av 10.
Ja.
Så om jag hade varit du som lyssnar så hade jag ju köpt plopp apelsin på hemmakväll.
Gör det. Och ha nu massa mysiga hemmakvällar hela hösten.
Tusen tack, hemmakväll.
Och idag ska vi göra ett avsnitt som jag tror kommer bli väldigt fint.
Tror du det?
På ett sätt kan jag tycka att det är lite sjukt att vi inte redan har gjort det. Vi har ändå gjort podden väldigt länge.
Ja.
Men vi har aldrig gjort ett helt avsnitt om... Alltså det tar ju emot lite att säga fördelarna med ångest.
Positiva saker med ångest.
Ja, eller så här, vad... Jag tänker typ mer vad livet liksom faktiskt kan bli i det stora hela. Om man kanske har haft perioder med mycket ångest.
Mm.
Vad det kan ge en på något sätt.
Ja. Alltså, jag tänkte så mycket på det igår. För att, så här, jag blir ju orolig att det här avsnittet ska landa fel på något sätt. Alltså, det är ju svårt att prata om så här, positiva saker med ångest.
Mm.
För det är så jäkla lätt att det blir så här, solskenshistorier. Jag var deprimerad. Sen kom jag ut på andra sidan. Och nu tog jag lärdom av det och lever liksom happy, happy, happy.
Ja, eller typ så här...
ADHD är min superkraft. Alltså hela den.
Ja, precis. Och det finns ju liksom olika nivåer av ångest. Där liksom ångest inför att typ hålla i en presentation kanske. Det kan ju sporra en. Men du kan ju få ångest som gör dig... Ja, men helt lamslagen liksom.
Ja.
Och det är ju inte den liksom tyngre, jobbigare ångesten som vi menar kan ha positiva sidor.
Nej, precis. Och du vet, det är ju ofta så här som att jag har haft en mörk period i mitt liv, då hade jag ångest.
Mm.
Men sen kommer jag aldrig
ner.
Ja, exakt. Alltså, men nu lever jag efter de här 15 livsreglerna, Jordan B. Peterson.
Ja, precis.
Och så, nej, men du vet,
och så är det ändå Jordan B. Peterson som mår piss.
Ja, men exakt. Alltså, det är ju farligt, för jag vill ju inte att det här avsnittet ska bli så.
Nej.
Att så här, du tar lärdom.
Mm.
Alltså, jag fattar, för vissa kommer det suga så in i helvete.
Ja, men jag tänker också att så här, det kan ju vara positiva sidor som är att nej, själva perioden när man mår piss, den ger inga positiva känslor överhuvudtaget.
Nej.
Men det kan ju liksom typ så ett år senare när man ser tillbaka på den perioden man har varit i, kan det ju faktiskt frambringa stolthet, tacksamhet för att man liksom mår bättre nu kanske. Också att man kanske längs med vägen när man har mått dåligt har hittat verktyg som funkat för en själv. Som gör att man blir förberedd på en ny period av dåligt mående.
Exakt. Och också så här, om man tar dels hålla två saker i huvudet samtidigt. Det kan suga och sen kan det bli något bra.
Mm.
Men också så här, två steg bak och bara i det stora hela kanske jag är en bättre människa av att jag har perioder när jag mår piss.
Ja, precis.
Men sen fattar jag med att så här, men jag gjorde ett självmordsförsök. Jag vet inte. Det kommer säkert, det kan säkert komma något positivt rent mänskligt ur det också. Mm. Men det är svårt att prata om det.
Det tänker jag typ att man måste få. Alltså det skulle vara konstigt om vi satt och sa så här, ah, men om man till exempel har gjort ett självmordsförsök, mm. då kanske man ändå kan känna så här och så här. Det är bara upp till den personen som har gjort det här självmordsförsöken. Exakt. Som typ har rätten att prata om det, vill jag typ säga med situationstecken. Men alltså så här, det som kommer ur en sån liksom mörk del av ens liv, det måste man få prata om själv. Vi kan bara utgå från oss själva.
Ja, och jag tror att så här, alltså om jag tänker på till exempel min faste som tog sitt liv,
mm.
det är klart att det har lärt mig saker som jag, ja men dels att så här, om jag vet att en vän till mig mår dåligt så frågar jag numera om självmordstankar. Jag önskar ju att jag hade lärt mig det utan att behöva förlora Lisa.
Precis.
Men om det nu har hänt som det har, finns det någonting nu i mitt liv som är bra som jag tog med mig av det? Ja, det finns det ju. Men det väger ju såklart inte upp för det dåliga.
Nej, såklart. Men kan det ha varit en, kan det ändå ha varit en så här tröstegrej? Att ha, du vet så här, ibland så hör man så att någon, säg typ en förälder har förlorat båda sina barn typ, och så, så säger de ändå så här, men de ska inte ha dött i onödan.
Ja, gud, åh gud, ja.
Att det liksom blir, det blir en del av liksom sorgarbetet att,
ja.
Att på något sätt alltså, använda då döden i det här fallet som något, ja, en stöttepelare typ. Jag vill inte säga stärkande, för klart som fan att man inte vill gå igenom en sån sak för att bli en starkare människa.
Nej.
Men någonting att typ hålla fast vid.
Ja, alltså gud, jag, det där har jag funderat på en del den här sommaren. Att dels som du säger, att folk som förlorar sitt barn eller som liksom är med om jättetraumatiska händelser, man kanske är med om en katastrof och man är den enda som överlever eller sådär, och så säger man att det här ska inte ha hänt i onödan. Jag förstår det så mycket, jag tycker det kan vara vackert liksom. Och jag vet, jag har haft ganska svårt den här sommaren för att gå till Lisas grav.
Mm.
För att någonting tar emot rent sorgemässigt. Jag vill inte vara i kontakt med den sorgen just nu.
Nej.
Och det är ju så, det skäms man ju för. För det är ju så här, men snälla, du kan väl gå till graven bara.
Jag alltså, jag hör ju på dig varje gång när du säger så här, jag har varit hos Lisa en gång den här sommaren, eller bara, aha, nu har det gått en hel jul och jag har inte varit där. Alltså vet, varje gång när du inte har varit där så säger du det som att så här, fan vad dåligt av mig ändå. Och varför känns det dåligt?
Nej, men för att det känns som så, gud, hon finns ju inte längre. Kan inte du bara offra att gå till graven? Alltså som att det skulle vara det liksom mest så här respektfulla.
Ja, men får du,
samtidigt precis. Kanske det mest respektfulla är att jag berättar hennes historia.
Ja, får du dåligt samvete gentemot henne att du inte går dit?
Ja, typ.
Ja, eller är det att du hade bilden av...
Ja, det är fan det.
Ja, att du tänkte ändå så här, när du väl hade förstått att det hade hänt.
Ja, det
är du har sett dig själv som en annan sörjande person.
Ja, och för fan, exakt det är det.
Ja.
Att jag har sett att så man går till en grav för att det är symbolen för att den här personen har...
På film är det ju alltid
exakt.
Man att återkommer till graven hela tiden. Man...
Men det jag också tänkte var att så här, ja men just, alltså jag vet inte varför jag har reflekterat över det här, men att jag har varit så mån om att okej, det här har hänt. Och jag måste alltid berätta om det. För vissa är så här, ja men om man själv har varit sjuk, säger att man har haft en ätstörning eller man har haft liksom ätstörningar, känns som att jag har hört många som säger det, att när de har blivit friska från sin ätstörning så vill inte de prata så mycket om det, för de är så här, det är inte en del av mig längre.
Ja.
Men till exempel som att förlora någon i självmord, och jag tror att det här, att många känner så, att jag kan känna att så här, jag vill prata jättemycket om det. För det är en jättestor del av vem jag är.
Mm, såklart.
Alltså att det känns så mycket som en del av mig. Mm. Att jag är så, oj, alltså jag vet att jag pratade med två, ja men så här relativt nya vänner den här sommaren. Och så säger jag till dem bara, oj, jag har inte sagt det, men min faster tog sitt liv 2016. Och de var så här, jo men alltså vi har förstått att det är någonting, men nej, vi har ju aldrig pratat om det.
Mm.
Och då var det så skönt att få göra det.
Mm.
Alltså att så, för jag bara, gud, nu får de en jättestor del av mig.
Ja.
Ja.
Ja, man undrar ju ändå, alltså så här, och det är väl ingen mening att så här fundera på det, men man undrar ju ändå på vilket sätt vi hade pratat om självmord om det inte hade hänt.
Mm.
Alltså, det känns ju som att man får en annan förståelse för det när man ändå är med om det själv.
Ja, jo, såklart. Men sen samtidigt, vi var ju inte rädda.
Nej.
För att ta i det innan.
Nej.
Vi hade gjort avsnitt om det innan.
Jo, det var ju jättetidigt.
Ja. Men okej, vad är din top of mind personligen av, vad har du lärt dig av att må piss?
Nej, men jag tänkte typ på att det kan finnas, om vi nu bara ska prata om den ångesten som ändå kan, som har gett mig skjutser i livet liksom. Mm. Då är det dels en ekonomisk ångest.
Mm.
Och det är ju en ångest över hur jag ser ut.
Mm.
Och en ångest över framtid och ekonomi går typ lite hand i hand.
Ja, precis.
Och sen är det en ångest som är ensamhetsångest. Och om jag inte hade haft de fyra små ångestpuckarna, då hade jag nog inte hamnat i situationer där jag tvingar att anstränga mig själv. Och jag tänker då dels typ så här, den ekonomiska ångesten som vi hade när vi startade Ångestpodden.
Gud,
och när vi hade bestämt oss för att vi skulle driva eget företag. Mm. Och hade liksom inte en svensk ettöring typ. Och man gick med så här håliga trosor och hade inte råd att köpa nya kläder. Men hade jag haft en trygghet rent ekonomiskt, då hade jag ju heller inte tvingat mig själv att så sitta och försöka sälja in vår föreläsning. Jag hade kanske inte ens föreläst för att jag tyckte det var jättejobbigt. Ett tag fick jag typ scenskräck och hatade att föreläsa. Jag tyckte det var så jävla jobbigt. Men jag gjorde det ändå för att jag var ju tvungen. Och det kan ju liksom, det tror jag ändå många kan liksom sätta in sig. Att så här, det är klart man kan tycka att saker är jävligt jobbigt, men man måste göra det för att klara sig.
Men typ, alltså, ja, och den ångesten typ, alltså, i form av att exempelvis driva eget som vi gör.
Mm.
Den ångesten tycker jag ju om. Mm. Alltså det är så här, nej, det är ingen skön känsla i stunden att känna så fuck, ekonomisk ångest, framtid, lalala. Men jag tycker ju om den. För jag jobbar ju fan i mig hårdare.
Ja, men
den,
det är ju en ångest som man, jag verkligen, verkligen kan romantisera när jag inte är mitt i den. Alltså exakt, där och då var det för jävligt. Alltså jag kunde inte sova på nätterna.
Inte jag heller.
För jag bara, det här kommer inte gå. Alltså det, nej, men det kommer inte funka. Jag har inga pengar. Så hur fan ska jag klara
och
mig?
Och liksom, då hade vi ju inte heller liksom, alltså man var så naiv så att jobba så dag och natt.
Ja.
Gjorde ingen, alltså så här, jag minns den första våren när vi hade sagt upp oss och vi samtidigt skulle starta en webbshop och vi skulle, och jag fick så här feber varannan vecka.
Ja.
Ett tag. Så bara, men, ja, du blir sjuk hela tiden för du sover inte.
Du, och du är så här,
ja, du är helt sönder.
Ja.
Men liksom, alltså, det är ju såklart, det är inget man pallar länge. Nej. Men i perioder, och att så här, vi, det är klart att vi alltid har någon ekonomisk ångest i form av att så här, vi,
jo, man slappnar ju aldrig helt av.
Nej, vi måste alltid liksom, alltså det är så här, ens eget levebröd måste vi också själva dra in.
Ja, man vet ju aldrig hur nästa år kommer
se ut. Nej, liksom, men samtidigt det gillar jag.
Mm.
För att jag är på tårna.
Men jag tänker lite att det kan vara samma sak som nu. Jag tänker bara i den här perioden liksom, nu när liksom högskolorna börjar igen och många kanske flyttar nu till en helt ny stad, känner inte en människa. Vissa tycker det är jättekul. Jag hade mått så dåligt av det.
Vad sjukt jag, att du säger detta, för jag funderade ju alltså på detta i morse när jag gick upp.
Ja, jag vill ju tro, eller det känns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Som att jag inte skulle klara av en sån sak. Sen vill jag såklart hoppas att jag hade gjort det. Men inte utan att må fruktansvärt dåligt.
Alltså piss, piss, piss eller piss.
Ja, bara för att så här, socialisera sig med nya människor. Hata det.
Hatar.
Mingla runt, kan inte det. Känna mig liksom att inte ha en given plats i ett rum. Ja, jag har jävla svårt för det alltså. Fy fan. Men då tänker jag ändå att så här, men man kanske ändå, jag vet ju att vi inte är de enda som känner så, men man gör det ändå för att man har ett tydligt mål med att så här, det finns inget annat jag vill plugga, jag har inget val.
Nej, så jag ska bli läkare, ja, om det nu är det.
Alltså, och nu så känner jag ingen annan som ska plugga.
Nej,
här.
Jag ska bli socionom, jag behöver det här.
Ja, alltså, precis, jag måste.
Mm. Ja, men verkligen. Jag tänker ju mest på såklart att så här, alltså vad visste jag om mig själv innan?
Mm.
Alltså rent så här, ja nej, jag visste ju inte till exempel när jag fick panikångest att jag hade det eller att jag hade GAD. Alltså så de grejerna. Men också bara så här, men du behöver, nej men detta är så tydligt för mig i till exempel terapi. Jag kan inte vara ensam och jag vill verkligen ha folk runt omkring mig hela tiden. Nej, det vill du inte.
Nej.
Du samlar ju din energi när du får vara ensam.
Mm.
Jag kan inte vara ensam med mina tankar. Jo, det kan du verkligen vara.
Ja.
Alltså du vet, de sakerna som har blivit mina sanningar. Mm. Men genom terapin har jag ju lärt mig att alltså, nej, det är raka motsatsen. Mm. Att så här, åh, jag älskar att alltid synas och höra som jag är på en middag. Nej, du tycker det är jätteskönt ibland att sitta helt tyst och bara få iaktta och lyssna.
Och känna bara så här, shit, jag kommer hit och någon annan bara för samtalet. Ja. Jag bara svarar.
Och jag måste alltid vara social, för annars kommer mina kompisar inte vilja vara med mig. Nej, det är inte så.
Nej.
Alltså jag är ju orolig. Det kanske livet hade lärt mig ändå, såklart, utan terapi och utan ångest, utan att må piss. Fast jag tror typ inte det.
Nej. Alltså. Nej, det tror inte jag heller. Alltså. För det var ju de orimliga kraven som är att jag måste alltid vara social när jag träffar mina vänner. Jag vill alltid vara liksom center of attention på en middag. Alla de sakerna du nyss rabblade upp. Det var ju det som blev kompotten av att det sen blev panikångest. För att, alltså, ja, de kraven som många ställer på sig själva, det är så jävla jävla orimligt.
Ja, alltså det är... Jag förstår liksom inte... Men att det också blir så vedertagna sanningar när man är ganska ung. Och så är man så, det vet jag att du med har pratat om mycket, att så här, men jag har alltid varit en person som stänger av mina känslor. Nej, ja,
nej,
du är inte sån.
Absolut.
Alltså.
Jag har alltid varit, alltså så här, jag vet att jag är en person som inte är extremt utåt med mina känslor. Och jag typ, alltså jag är ju en ren och skär grubblare. Mm. Det är liksom, googla grubblare och det kommer upp en bild på Svealberg.
Nej, men du är den kvinnliga Sigge Eklund, tänker jag.
Ja, tack. Det var fin komplimang.
Nej, men jag gör det. Ja. Alltså,
men,
för jag bara, snabb, bara parentes om det. Senast Alex och Sigge som släpptes alltså för en vecka sedan. Alltså när Alex berättar om vänskapen till Sigge.
Ja, det är så jävla fint.
Alltså jag tänkte så mycket på det. Alltså ja, du vet när han bara såhär, och i alla sammanhang tänker jag, det här ska jag berätta till Sigge. Jag börjar gråta för att det var så jävla vackert. Ja, och jag tänkte så mycket på vår vänskap.
Ja. Ja. Parentes om man vill lyssna på deras podd.
Ja.
Men i alla fall. Men jag har också då alltid varit, för att det har blivit min sanning, att vara personen som aldrig gråter och som har väldigt svårt för att sätta ord på mina känslor, vet jag att jag har sagt och tänkt och gjort min person av. Och sen bara, det slog mig under förra sommaren när jag mådde så jävla dåligt och insåg att nej, jag är jättebra på att sätta ord på mina känslor. Jag vet exakt hur jag ska göra det för att få fram mitt budskap liksom. Och det blev verkligen med sån, ja, men ögonöppnare liksom. Vad man verkligen kan intala sig själv att man är på ett visst sätt och att man hanterar situationer på ett visst sätt när det inte alls är så.
Exakt.
Och också det säger sig självt, hur jag kan inte veta hur jag ska hantera situation A innan situation A har hänt.
Nej.
Jag kan inte, lite som att så här, du visste hur du skulle vara en person som sörjer och sen så är det inte så som du trodde att du skulle vara och då får du typ dåligt samvete gentemot dig själv. Eller så här, ja, men någon skamsköljning som egentligen inte alls förtjänar din uppmärksamhet liksom.
Jag funderade också, alltså jag ville ju liksom så här, för jag skrev lite anteckningar till avsnittet idag och så blir det ju att min GAD är central också i mitt dåliga mående och så här, vad jag lärt mig av den. Ja, jag kanske har lärt mig att så här, oro kommer inte hålla någon vid liv till exempel.
Ja.
Alltså eller så här, jag minns det som en så här, som ett genombrott i min terapi när jag får liksom GAD förklarat för mig och att min psykolog säger att, men det kan vara så här att känslan av att du oroar dig för att dina föräldrar ska dö, alltså den känslan är att jag måste oroa mig för annars dör de.
Mm.
Den hårda sanningen är att du kan oroa dig, någon gång kommer de dö av alla de gångerna du oroar dig. Därför är det ganska onödigt att oroa sig, för de kommer dö ändå. Du ja, kan oroa dig.
Kan inte göra något.
Du kan oroa dig dag och natt, dygnets alla timmar. Du kommer aldrig kunna hålla dem vid liv med den oron.
Mm.
Och så här, ja, det sög
ju. Det är ju inte en livboj liksom.
Nej, det sög ju.
Ja.
Att så här, fuck, jag kan inte oroa någon till liv.
Helvete, ja.
Men så här, just att ha gadd eller så här, hantera gadd, alltså det gör ju mig ganska ödmjuk inför livet. Precis efter jag har haft såna typ skov där jag har mått väldigt fysiskt dåligt, jätteont i huvudet, inte kunnat röra mig ur sängen typ, jättemycket oro som gör att jag är så spänd, och så ville jag skriva så, uppskatta livet mer, men det gör jag ju inte. Alltså det gör jag ju en dag när min huvudvärk har släppt.
Mm.
Då är man ju så, fan vad skönt, ja. Sen har man ju glömt det.
Mm. Jo, men vet vad jag ändå faktiskt kan tänka mig, det är klart som fan att jag helst av allt hade besparat dig alla de liksom perioderna av den här extrema huvudvärken när du var sängliggandes av ångest och oro. Men frågan är om du hade kunnat ta liksom gadden till dig på samma sätt om du hade fått gadd-diagnosen första gången du hade en sån period när du mådde jättedåligt. Mm. Alltså det var så himla tydligt att du fick de perioderna och blev jätteorolig och hamnade då i de här gaddskoven, som det är så uppenbart att det är, när man väl vet att det är gadd. Men man hade kanske inte kunnat ta det till sig på samma sätt om man inte hade upplevt det lika många gånger.
Nej, och gud, det är fan sant.
För då blev det bara så här, det här förklarar allt, det här förklarar alla de här skoven, och du har inte haft ett sånt skov efter att du fick din gadd-diagnos. Nej. Ja, det var piss när du skulle sätta ut antireppen, men det var ju
ja,
därför.
Ja, men det var ju det.
Ja. Och det är bara så här, tänk vad den kunskapen jag har räddat dig nu. Alltså,
ja, exakt.
Ja.
Ja, nej, det har jag ju faktiskt inte, så att jag har legat pall liksom.
Nej.
Eller att det är så jag
nej,
är
för du vet ju nu.
Ja, precis.
Vad som... Men skulle du säga att du fortfarande får stoppa mycket orostankar? Eller har du liksom nu vant din hjärna vid att inte tänka så mycket oroligt? Eller får du fortfarande säga ja, stopp?
Alltså ibland märker jag ju inte det.
Nej.
Alltså så är det ju också.
Mm.
Alltså ibland kan jag ju oroa mig piss mycket.
Ja, men det kan väl...
Ja, det kan alla, verkligen. Ja. Men alltså så orimlighet. Alltså, gud, det kanske inte kommer på exakt samma frekventa sätt.
Nej.
Alltså jag vet inte. Alltså, KBT, vet jag säger alltså. Bara KBT. Alltså,
ja.
KBT.
För det är det
är...
som är det så jävla sjuka också med KBT, att helt plötsligt så har man bara ändrat tankesätt.
Ja.
Man kan inte ens, du kan inte svara på de här frågorna nu.
Nej.
För att det är så luddigt. Helt plötsligt så bara mår man bättre för att man kan.
Alltså så här, om mina föräldrar inte svarar så blir jag inte lika rädd för att nu har de dött. Jag måste sätta mig i en bil, jag måste köra hem till dem, jag måste ta reda på var de är. För någonstans i mig är känslan, fuck, de har säkert dött.
Mm.
Det kommer jag få reda på.
Mm.
Alltså, och det vet jag ju var
grunden. Jag får inte reda på det snabbare för att jag oroar mig mer. Liksom.
Nej. Eller för att jag ringer varannan minut, hade jag alltid att jag ringer varannan minut.
Ja.
Det behövs inte, för de kommer ringa när de ser, om de kan det. Ja, alltså jag vet inte, men det tror jag ju. Alltså det har verkligen ändrats i min hjärna.
Ja. Jag läste också en sak i den här uppsatsen som Anna
har gjort om oss.
Har gjort om oss, ja. Så trycker vi in det lite. Där i alla fall hade hon med ett, hon skriver lite om en filosof som heter Kierkegaard.
Mm.
Sören från Danmark, som liksom, ja, men han anses vara en av existentialismens grundare.
Ah.
Och han pratade ju då, har skrivit väldigt mycket om just så här, ångest och liksom om man ska prata om det eller inte och vice versa så. Och då lär han ha sagt följande: whoever has learned to be anxious in the right way has learned the ultimate.
Och
jag,
oh,
alltså
God.
Det sa så jävla mycket. För jag bara kände själv
jag
undrar verkligen själv vem, det är klart som fan att ångestpodden är en jättestor del av varför jag förstår mig själv på detta sättet, för annars hade jag nog inte pratat om ångest så mycket om jag inte hade haft ångestpodden, såklart. Men Jag tycker bara det är liksom kärnan i allt, att om alla bara hade lärt sig att hantera ångest på rätt sätt, det är liksom då, jag vill inte prata om att då blir man den ultimata människan, för nej, jag gillar inte de uttrycken, men jag tror att det på något sätt är det ultimata.
Ja, exakt. Ja, men jag fattar.
Trots allt.
Men och sen som alltså, en av de största liksom fördelarna med att ha mått dåligt i perioder, att ha liksom haft jävligt mycket ångest, alltså den förståelsen man får för andra människor, man kan ju inte få den på något annat sätt.
Jag ska säga, jag frågade ju på vår Instagram, så vi ska podda om fördelar med ångest, och det var så sjukt många, alltså verkligen verkligen en större majoritet som skrev just det här med att, alltså den förståelsen man får för andra och andras mående och sig själv och sitt egna mående, den kan du inte få på något annat sätt.
Nej, men alltså,
du
det går
kan inte.
Inte
få den genom att så här, läsa böcker om typ ångest och psykisk ohälsa. Nej. Men ändå inte själv ha upplevt någon liksom tyngd i livet.
Precis.
Behöver man verkligen inte ha mått så dåligt så att man typ har befunnit sig på psykakuten eller inom psykiatrin på något sätt för att förstå andra människor.
Nej,
men
nej,
att
nej,
bara ha erkänt att man har mått lite jävla piss.
Ja,
och typ accepterat det här 2+-livet som det ju allt som oftast är.
Men vet du, alltså många skrev ju med, för jag läste också svaren, att många var så här, dels så här, man blir jävligt kreativ av ångest. Alltså det blir man.
Mm.
Alltså någon skrev att så här, jag kan inte skriva eller måla när jag inte har ångest.
Nej.
Jag kan verkligen köpa det.
Ja, så att är det man med mycket liksom musiker och sånt också. Det är mycket enklare att skriva om olycklig kärlek än att skriva liksom om lycklig kärlek utan att det blir liksom så fruktansvärt cheesy.
Men så skrev många att det är en motivation och alltså, men så tänkte jag, men okej, var går gränsen för att ångest är motivation och att det är prestationsångest som skadar den? Det är jättesvårt.
Ja. Ja, men det vet jag verkligen att det var någon som beskrev så himla bra, just att så här, ja, det känns typ fel att säga det, för jag vet ju att det handlar om att jag har väldigt mycket prestationsångest, men att det ju faktiskt ändå gör att jag gör uppgifterna väldigt korrekt och att jag aldrig behöver lämna ifrån mig någonting som jag inte liksom är stolt över.
Ja, men exakt. Men är det inte bra att också kunna lämna ifrån sig saker man inte är så jävla stolt över?
Jo, det är det. Jo, det är det jätteviktigt. Svårt. Ja, det är jättesvårt. Jag menar, alltså det tog ändå ganska lång tid innan jag kunde landa i att vi kunde släppa ett avsnitt som jag själv inte tyckte var skitbra.
Ja!
Alltså det var verkligen jobbigt att göra det.
Precis.
Och det vet jag med så här, att jag behövde väldigt mycket bekräftelse efter varje gång vi hade släppt ett avsnitt. För om vi inte fick det, då betyder det att det var dåligt.
Ja, exakt.
Alltså, men det kan bara vara ett avsnitt. Alltså alla avsnitt kan inte vara skitbra. Alla analyser man gör kan inte vara 5+.
Allt kan inte vara det smartaste du har sagt.
Nej,
eller det, liksom,
nej det är alltså, helt omöjligt.
Och du kan inte liksom förvänta dig att du ska levla upp inför varje, alltså inför varje nytt avsnitt ska du vara på en ny level.
Nej.
Det går ju inte.
Nej.
Men ändå kan man vara så enormt, alltså jag vet inte, så enormt, enormt hård mot sig själv i det.
Ja.
Att man liksom måste, och då blir ju prestationsångesten inte sund.
Nej.
För då, alltså då kommer den ju liksom göra det helt galen, för det går inte att
nej,
vara. Men vad säger då forskningen?
Mm.
Vi hatar forskning.
Nej. Det vet ni ju.
Vi fucking älskar skiten. Så här, forskare har liksom, de har kunnat bevisa att viss mån av stress och ångest absolut inte är en dålig sak.
Mm.
Alltså precis som vi säger. Och det förstår man ju liksom.
Mm.
Att se ångest som en varningssignal, det vet jag också att många skrev. Att så här, någonting är ju fel. Du behöver kanske förändra någonting. Du behöver liksom göra någonting annorlunda.
Mm.
För att, varför får du annars den här känslan?
Mm. Det är ju något som inte stämmer liksom.
Precis. Och så här, ibland kan det ju vara svårt att ringa in. Så här, men varför har jag ångest nu? Varför känner jag mig så jävla stressad?
Och det, jag tycker i alla fall, om jag bara ska säga utifrån mig själv, det är ju den ångesten när jag inte riktigt kan liksom så här säga varifrån den kommer eller varför jag får den. Det är oftast då det spinner iväg ganska fort. Alltså den här negativa spiralen är typ ett faktum om jag inte direkt kan så här säga varifrån den kommer. Och det är ju någonting som man själv måste lära sig och öva på också. Att så här, man kommer inte alltid veta.
Nej.
Och då får du bara landa i att så här, det kommer ge med sig. Om några dagar kanske jag fattar precis varför jag har ångest nu. Precis. Men just idag gör jag inte det.
Men också så här, då skriver de från den här, det här är en artikel då som har sammanfattat vad forskning, alltså de positiva effekterna av ångest, vad forskningen säger. Så just det här med att det kan vara svårt att veta varför jag har ångest eller vad är det som känns egentligen. Att just det, att ta reda på det i ditt liv, det är ju det som gör att du lär dig strategier för att hantera din ångest, att du liksom lär dig om dig själv, och det blir självutveckling.
Jag skulle säga att det är meningen med hela jävla
Ja!
Det är meningen med allt.
Ja! Ja, sen är det ju också då ångest som en motivation såklart. Mm. Att så här, alltså att ångesten verkligen gör att du gör det där lilla extra, du sätter liksom...
Men så här, vad behöver jag våga göra för att komma ifrån den här ångesten?
Ja, precis. Eller så här, det tar det kanske närmare dina mål du har satt upp. Mm. Vad nu än det må vara.
Mm.
Och också att så här, ångesten kan göra det jävligt lösningsorienterad i det. Att så här vill jag inte känna.
Mm.
Då vill jag komma ifrån det. Hur gör jag det?
Mm.
Också att man ska då se såklart ångesten som det här varningssystemet som det är.
Mm.
Ni känner ju till fight or fly. Alltså hela den grejen med savannen, och att vi liksom, om vi inte hade haft vårt system som drar igång för att vi tror när lejonet kommer, då hade vi blivit uppkäkade jäkligt fort.
Ja.
Sen såklart så varnar ju våra hjärnor oss nu, ångesten kommer, att säga, ah, fast inget lejon, det är typ så, en uppgift i skolan, och då kan det ju bli fel.
Precis.
Men det finns ju fortfarande saker då liksom det här varningssystemet är väldigt bra, att det kickar igång. Till exempel om du är nära en trafikolycka, eller du är nära att liksom ramla när du är ute och cyklar, alltså ja, du fattar. Och så var det en jättefin sak som också stod här, är att det har också visat sig när forskare har forskat på det här, att människor som har haft mycket ångest är mer uppmärksamma och mer måna om hur de interagerar med andra människor. Så var de så här, att människor som har haft mycket ångest är ofta precis den där människan en vän behöver när de själva mår dåligt.
Mm.
Också detta är med så jävla intressant. Att människor som har haft ångestproblematik är mycket bättre på ledarpositioner än människor som inte har haft det. För du får en helt annan förståelse för medarbetare.
Ja.
Och helt annan liksom känsla för att så här, shit, kulturen på det här företaget är inte bra. Vi måste ändra på någonting. Eller så här, vi har liksom toxisk energi här. Alltså att man känner av det på ett helt annat sätt. Alltså passar ångestmänniskor mycket bättre i ledarpositioner.
Mm.
Vilket också är lite, tänkte ju jag då, lite intressant, att många män pratar inte känslor, men många män sitter på ledarpositioner.
Ja, men hur bra ledare är de då?
Exakt! Vilket gör bra, att många gått? Företag inte har skitbra företagskultur.
Nej, och liksom om man bara ska hårdra det, så har det liksom varit manliga ledare som har liksom lett världen framåt i varenda jävla årtionde. Och se vad vi är nu. Ja, det går verkligen på att rasa samman överallt. Planeten håller på att dö. Människor dör. Det är liksom, ska vi testa något annat och se vad som händer?
Det visade sig också i den här rapporten att liksom många människor som har haft mycket ångest och är till exempel företagsledare eller liksom chefer på något sätt, att de är mycket mer uppmärksamma på så här, okej, men potentiellt i det vi ska lansera det här. Vad kan gå fel? Göra riskanalyser. Mm. Att praktiskt är de också bättre på att, ja, men också se till saker som kan gå till helvete.
Ja, för att man har lite jävla krishantering i sig.
Precis.
Liksom.
Ja. Vilket ju också gör att man kanske blir en mer, ja, men, eller kanske man blir en mer ödmjuk person. Men också att man fattar försiktiga beslut.
Ja.
Och inte bara så här, vi satsar allt,
wow! Man är inte så aggressiv i allt. Liksom.
Nej, men exakt. Mm. Och att man också är en så jäkla bra problemlösare.
Ja.
Och det kan jag med känna med min ångest. Det har jag ju blivit av det.
Mm.
Alltså, innan jag hade gått igenom mina kriser i livet, alltså då la jag mig ner och bara någon annan får lösa det här.
Ja,
medan man, när man går igenom skit, bara, jag får lösa det här också.
Ja,
jag klarar ju det.
För att så här, man kan ju, om man mår dåligt så är man ju verkligen, verkligen beroende av att ha ett starkt liksom skyddsnät runt omkring sig. Men man måste ju också lösa sin egen skit.
Ja.
Ingen annan kan liksom så här säga, för det är ju det som är så, det är väl det som är så utvecklande, men det är också det som är så jävla jobbigt. När man mår dåligt så önskar man ju bara att någon hade sagt, gör så här så kommer du börja må så här. Men det är ju inte så det funkar. Man sen, måste ju liksom ta det långa varvet.
Men ja, alltså verkligen. Men ja. De avslutar också den här artikeln med att så här, okej, okay, även om det kan finnas positiva saker, så att så här, om ångest begränsar dig i ditt liv, det är klart att du ska söka hjälp och ja. Inte tänka. Fast vänta, det här
det
kommer bli bra.
Ja.
Nej, alltså, ångest ska inte begränsa dig i ditt liv. Det måste vi fortfarande komma ihåg.
Ja, och så här också, när man sitter med facit i hand, kanske ett år efter att man har mått jävligt dåligt, eller bara några månader, eller flera år, då kan man ju se att det var självutvecklande. Men man behöver ju inte alltid tänka att allt i livet ska vara självutvecklande, för det är det inte.
Nej.
Det är så mycket perioder It's i livet not. Som du går igenom som absolut inte kommer utveckla dig överhuvudtaget.
Ja, gud.
Liksom, kan vi bara chilla kan med hela den självutvecklingsskiten?
Alltså, vet du vad alla ska få göra den här hösten? Stå och fucking stampa.
Ja, hela den självutvecklingsapparaten måste. Jag vet
alltså,
inte.
Det är så fucking dumt.
Ja,
vet du vad jag också tänkte? Vi som har gått igenom ångest, fan vad skönt att inte vara en platt jävel.
Nu var det du som hade inte jag. Så här, jag satt igår och tänkte, hur ska jag säga det utan att låta? Liksom? Så sa du, det var så rätt slätt. Det var också någon som hade skrivit det bara så här, alltså jag vet inte nu, men jag har ju ändå hört att vi med ångest är lika med smarta.
Men alltså,
förlåt, men alltså det är lite sant. Vi gjorde ju faktiskt ett avsnitt, ja det är ju flera hundra avsnitt sen, med Simon Kiaga som är forskare och som har forskat på sambandet mellan kreativitet och psykisk ohälsa. Och det finns samband.
Ja, det är avsnitt 76 om någon vill lyssna på det.
Ja, jätteintressant och spännande. Men det finns alltså ett samband. Så ja, alltså bär din ångest med stolthet.
Alltså verkligen.
Det säger något om ditt IQ.
Alltså det är så här, varför skäms vi för det?
Ja, jag vet.
Nej, alltså det vi primerar i vårt samhälle är när någon bara, alltså jag har aldrig mått dåligt. Jag har alltid varit på en bra plats. Själv har jag inte haft någon ångest. Då är vi så.
Ja, precis.
Vi borde förakta det.
Ja, men det jag gör ju det. Alltså gud, jag gör det.
Och så ordet föraktade.
Ja, men se ner på då.
Gud, vidriga.
Jag gör ju det.
De två vidrigaste människorna, varför? Jo, för de har haft ångest. Så då blir man vidrig. Nej.
Ja, nej, men jag pallar bara inte med sån glättighet.
Nej, men hörni, vi kommer dela lite av vad ni sa på vår Instagram. Där heter vi Angestpodden under dagen. Men vi gör det också till en höjdpunkt om man lyssnar på det här efter torsdagen, vecka 33, 2021. Gud, tänk att vi ska få göra hösten med ångestpodden nu.
Ja, så
hösten
härligt.
Hösten är alltid mys.
Det är den faktiskt.
Ja, det kommer ju komma, alltså det kommer komma så mycket kul. Får jag också säga, den poddserien vi ska göra i år, jag har gåshud.
Come on, banger.
Nej, men det, alltså det kommer.
Ja.
Ja, vi kan bli Sveriges mest lyssnade podd när vi gör den. Jag tror det.
Jag hoppas det. Okej, vi hörs ju som vanligt nästa vecka.
Ja, vi gör verkligen det.
Ja.
Okay.
Ha det bäst.
Puss, puss.
Hej då.
Podplay.